Jag heter Ellen Wingren och för de av er som inte känner mig så är jag med här i församlingen sedan 11 år tillbaka tror jag. Och bor med min man John i en dragig, fin lägenhet på Väster. Och jag tycker om hundar, svarta godisar och nya kreativa idéer. Så om du har en sån så är det alltid läge att ringa mig. Min senaste är nu att vi skulle kunna starta en bilmekargrupp i mötesplatsen. Jag kan ingenting om sånt. Men varför inte? Jag ska predika idag och jag vill dela vad Gud har lagt på mitt hjärta om sig själv. Om vem Gud är, om hur Gud är. För det är just det som är vårt tema för predikningen är nu på våra gudstjänster fram till påsk. Vem Gud är utifrån Guds namn. Och vi gör det på olika sätt genom predikningarna dels, men vi har också satt ihop som en andlig övning varje vecka. För de av er som inte har sett det så lägger vi ut varje vecka på Facebook och på Instagram en övning i relation till de här olika namnen som vi predikar över varje söndag. Om du inte har någon av de sociala plattformarna så kan du nå det ändå via vår hemsida. Som är med motesplatsen.org. Och när vi nu ska utforska Guds namn så kommer vi ju ta vårt avstamp i vad vi kallar för Gamla testamentet. För dig som inte är van att läsa Bibeln så är det liksom första halvan kan man säga. Och vi kallar inte det gamla för att den är liksom en utdaterad del. Tvärtom så finns det massa att lära sig där. Om både om vad det är att vara människa men också om Gud. Och för dig som vill följa med eller kanske snarare läsa i efterhand så kommer vi att röra oss nu i första Mosebok kapitlerna 15-17. Vi börjar med att be. Gud, tack för att du är här. Tack för att du är här mitt i mitt vardagsrum. Tack för att du är i min mammas kök. Tack för att du är med den som sitter utanför Ica på gatan. Tack för att du är med den som just nu åker längdskidor. Tack för att du är närvarande i alla våra lokala, digitala rum som vi befinner oss i just nu. Tack för att du bryr dig om alla oss. Tack för att du älskar oss. Tack för ditt ord. Jag ber att du nu skulle dela det med oss. Så som du vill. Hjälp mig dela det klart och tydligt. Och jag ber att du skulle skicka in det i alla våra rum. In i alla våra hjärtan så att det träffar oss. Precis så där som det kan göra. När du talar. Vi vill höra från dig. I Jesu namn. Amen. Så. Förra veckan. Så predikade Mikael Hallenius. Om att Gud presenterar sig som jag är. Och han presenterar sig som din faders Gud. Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Han sa också att namnet. Guds namn sitter alltid på något sätt ihop med verkligheten. Att namnet hör ihop med personlighet, namn hör ihop med närvaro och namn kan också liksom ange tillhörighet. Och den här veckan ska vi utforska ett annat namn, nämligen att Gud är seendets Gud, en Gud som ser. Och jag har en kompis som heter Zakaria och hans namn betyder Gud minns. Och på det reagerade hans kompisar med, usch, vad obehagligt. Och du som känner att Gud som ser dig är lite väl likt Afa ser dig, eller storebror ser dig, bear with me. Dagens namn, att Gud är en Gud som ser, är ett som Gud får av en kvinna som levde för superlänge sedan. Men det sitter lika mycket ihop med hennes verklighet då, som är våran. Och det namnet hittar vi i första Mosebok kapitel 16. Och jag ska inte läsa tre kapitel nu, 15, 16, 17, utan jag ska försöka ta er med in i den här berättelsen, in i den här situationen. Det är en berättelse om en kvinna som heter Hagar. En kvinna vars namn betyder flykt. En kvinna som i den här berättelsen börjar som ett objekt. Hon är egentligen ganska maktlös. Hon är en familjs slav. Kanske en present. Hon är en ägodel som kan köpas och säljas som en sak. hon äger inte sitt eget liv och bestämmer inte över det, utan det gör hennes ägare, Abraham och Sara. Och berättelsen om Hagar i kapitel 16 är insprängt i berättelsen om en av Bibelns troshjältar, den trosstarke Abraham. Och i kapitel 15 så får vi vara med när Gud visar Abraham en syn. Eller han möter, Abraham får möta Gud i en syn där han säger att jag, Gud säger, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Och Abraham svarar, vad kan du ge mig? Jag är ju barnlös. Och det här är liksom hela grundplotten i den här berättelsen. Att Abraham är barnlös, och det är så himla viktigt att inte vara det på den här tiden. Det betyder att ingen kommer ärva Abraham om han inte får några barn. Att hans släkt kommer att ut med honom. Och på det så svarar Gud så här. Han visar Abraham himlen och säger, räkna stjärnorna. Så stor ska din släkt bli. Och Abraham, hans namn betyder upphöjd fader. Han tror på Gud och för det kallas han rättfärdig. Hoppar vi sen till kapitel 17 så blir det lite mer konkret. Gud lovar Abraham en son och ger också Abraham ett nytt namn. Han heter numera Abraham, som betyder far till många. Abraham ler lite åt det här, för han är 99 bast. Men Abraham och Sara får en son som heter Isak, som får en son som kallas Jakob. Och så hör ni ekot Abraham, Isak och Jakobs Gud. Men vad är det då som händer i kapitel 16? Men som alla hjältar, eller kanske alla i Bibeln, eller alla människor, så är det lite komsi-komsa med det där starka. Den trostarka Abraham har här en troskris, kan man säga. I kapitel 16 är Abraham och Sara runt 85 år. Och de tänker att det här som Gud har sagt, det kommer nog inte bli av. Det blir ingen stor släkt, det blir ingen släkt alls. Och de kommer överens om att Saras slavflicka Hagar ska ligga med Abraham. Och det bestäms naturligtvis över Hagars huvud. Här kan man ju liksom bara tänka hur det känns, eller går till. Men hon är liksom inte huvudpersonen i någons liv. Så bestämmer de, och den planen funkar. Hagar blir gravid. Men när Hagar blir gravid, enligt planen, så ser Hagar liksom ner på Sara. För att hon är gravid och Sara är inte det. Och kanske är det här hennes enda sätt att ha någon slags, liksom, eller ta någon slags makt. Eller ett uttryck liksom, för att ha makt i sitt liv på något sätt. Och det är naturligtvis inte alls enligt planen. Och jag gissar att det påminner Sara både om Guds löfte, men också sin egen otillräcklighet. Så hon bestämmer sig för att bestraffa Hagar. Och Hagar, som kanske, jag vet inte, i och med graviditeten har fått någon slags känsla av att ha ett värde, hon finner sig inte i det här utan flyr. Precis som hennes namn betyder, flykt. Hon flyr ut i öknen och stannar vid en vattenkälla. Och det är här hon möter Guds ängel, eller om det är Gud själv. Ängeln säger hennes namn och hennes tillhörighet. Hagar, Saras slav. Och frågar sen, vart kommer du ifrån och vart ska du? Jag fascineras av att Gud gör ofta så här. Han vet väl, såklart, men frågar ändå. Han gör Hagar till en person som får svara på frågor om sitt liv. Och kanske är det som också gör att Hagar säger sanningen och svarar, jag är på flykt från Sara. Och svaret hon får då på det är, gå tillbaka till Sara och ödmjuka dig. Jag ska göra din släkt så stor att man inte kan räkna dem. Hör ni ekot från hur Abraham räknar stjärnorna på himlen? Ängeln säger, du ska döpa din son till Ismael, som betyder Gud hör. För Gud har sett hur du har lidit. Och det är här som Hagar ger Gud ett namn. Du är den Gud som ser mig. Eller du är seendets Gud. För så har Gud presenterat sig för henne. Gud såg och Gud brydde sig. Och vilken hälsning det är till alla som är på flykt, va? Hagar, vars namn betyder flykt, möter Gud som ser. En egenskap som Gud ska visa sig ha genom hela Bibeln. Gud ser, men med vilken blick? Hur känner vi inför det? Att tänka på Gud som ser allt kan kännas lite läskigt. Man kanske har en bild av att Gud är liksom en Gud lite på avstånd, frånvarande, passiv. Att Gud ser oss men liksom på håll, tittar åt vårt håll kanske, men inte mer. Passivt, lägger sig inte i, ser men ändå är frånvarande. Eller så kanske man har den där känslan av att det handlar om övervakning mer. Ett slags, ja men en slags övervakande blick, en dömande blick som inte missar några felsteg. Någon som följer ens moves i livet för att döma och se om man behöver straffas, tillrättavisas eller förbättras. Eller kanske en Gud som ser dåligt, eller åtminstone selektivt. Som bara ser åt dens håll som lyckas, som är lyckad. Som lever i sin fulla potential, blommar i sina gåvor, sträcker sig mot sina drömmar, räddar världen, plockar sopor i skogen. Och jag fattar om du har känt så, eller om du har fått den uppfattningen. Kanske har andra fått dig att tro att Gud är sån, eller så har du känt så ändå. Jag tycker att jag har en ganska bra gudsbild ofta, och tänker bra. Men om jag spårar mig själv bakåt så kan jag nog se att jag ändå agerat ganska ofta som om Gud hellre vänder sitt ansikte till mig när jag är en god kristen. En som till exempel ser sin kropp som övermåttan underbar eller redan har ödmjukat mig. Men Gud presenterar inte sig själv så. Som övervakande passiv på avstånd och någon som dyker upp och vill se och bara möta dem som tycker att de lyckats. I psalm 139 kan vi läsa om att Gud såg oss redan innan vi blev till. Innan vi formades. Att Gud känner oss och vill oss innan vi ens gjort något. Och i välsignelsen som vi ofta återkommer till läser vi för och över varandra att Herren vänder sitt ansikte till oss. Guds ansikte, Guds blick är vänd till oss. Men vad är det för ansikte då? Vad är det för blick som ser oss? Jag vill lyfta fram tre saker som jag ser i berättelsen om Hagar, i Guds möte med Hagar. För det första så är Gud och Guds blick en närvarande, kärleksfull, inkluderande och helande. Inte övervakande och dömande. Guds ögon när Gud ser på människor är fylld av kärlek. Inte en blind kärlek, inte en som tittar för att kunna skratta eller straffa när vi gör fel. Utan en närvarande kärlek, en närvarande blick. Som gör borträknade människor till värdefulla. Som gör att de som ses som objekt blir subjekt. Som vänder sitt ansikte till dem som andra vänder sitt ansikte bort från. I Guds blick ryms alla. Och för andra har Gud en aktiv blick. Inte en passiv. Blicken tillhör en Gud som lever med oss. Inte på avstånd. Gud ser och bryr sig. Och vi kan se det också hos Jesus. Jag återkommer ofta till Johannes 1. Där Jesus säger till lärjungarna, följ med och se. Och det här ordet se är grekiskans horao. Som inte är bara så här, kom, följ med och titta på när jag gör massa grejer. Utan följ med och var med. Erfar med dina sinnen. Delta. Gud ser och Gud bryr sig. Aldrig bara det ena. Alltid både och. Och vi kan se det i berättelsen om Hagar. I berättelsen om Hagar presenterar sig Gud som en som vet vem Hagar är. Gud vet att Hagar egentligen hör hemma hos Sara. Gud vet att hon lidit, men han frågar ändå. Och man kan tycka att det är provocerande eller förminskande att hon ska ödmjuka sig. Men det är nog faktiskt tvärtom här. Det är inte förminskande, utan Gud utgår från att Hagar är ett subjekt, en aktör, en egen människa. Så i tillrättavisningen ligger inte ett förminskande, utan snarare en upprättelse. Att Hagar har ett annat sätt att utöva makt i sitt liv, som rimmar bättre med att även hon är älskad och sedd av Gud. Hon måste inte välja att se ner på Sara. Hon har också valet att ödmjuka sig. Också det är makt. Och att se ner på någon är inte värdigt Hagar. Det är inte värdigt någon människa. Inte mig och inte dig heller. Det är inte enligt Guds rikes tanke. Och så gör Gud en sak till. Även om Hagar inte är den mor Abraham vill ha till sitt barn, så gör Gud också henne, slaven, till stammoder för ett stort folk. Och för det tredje. I Guds blick ryms allt. Gud är inte selektiv på det sättet. Han ser inte dåligt. Gud är inte en som bara älskar när det går bra. När Gud möter Hagar finns det plats för lidande, tröst, kärleksfull tillrättavisning, upprättelse. Allt ryms i det där samtalet vid källan där i öknen. Gud som ser, Hagar som flyr. Hagar som lidit, som är gravid, som inte är den mor Abraham vill ha till sitt barn, som har sett ner på en annan kvinna för att hon är barnlös. Allt ryms i Guds blick och i Guds kärleksfulla närvaro. Därför att Gud är en Gud som ser och älskar. Gud ser och Gud bryr sig. Både och. Det är inte antingen eller. Det är inte en blind kärlek som ser mellan fingrarna, utan en kärlek som är verklig och mitt i verkligheten, så som den ser ut. Ful eller fin. En kärlek som agerar, bygger på närvaro, som vill förändra, torka tårar och hela. Och jag känner själv ibland att när jag tänker på att Gud ser allt fult, att det känns inte kul. Och det gör ju sällan det när ens smutsiga trosor ligger på golvet när ens vänner kommer på besök. Även om det inte är så svårt att räkna ut att det förekommer smutstvätt i ett hushåll. Jag vill heller inte helst att någon ska se mitt oproportionerligt dåliga humör när jag tappar det mot John som just gjort nybakt bröd. Men det känns ärligt talat lite jobbigt. Det känns liksom lite jobbigt att allt är så tydligt, att vad Gud inte bara ser min glädje när det går bra för andra, utan också ser min misstro, min oro för att det inte ska gå bra för mig. Att Gud både ser mina uppmuntrande sms, men också när jag struntar i att svara när det ringer. Att Gud ser min livspepp när jag kommit på ännu en världens bästa idé, men också mitt självförakt när jag får ett nej och tycker att jag är dum och too much. För jag tänker nog lite sådär ibland att jag ska leva upp till kärleken, nåden. Att den ändå är en belöning snarare än en gåva. Och du har säkert också en sån där lista på versioner av dig själv som du mer eller mindre gärna låter andra se. Men med Gud är vi så himla genomskådade. Och inte genomskådade på det här sättet när någon säger haha, jag visste det. Du är ful och dålig. Utan det som händer när vi genomskådas är mer det att eftersom Gud redan sett allt, så kan vi ta händerna från ansiktet när vi gråter och låta Gud komma åt och torka våra tårar. Vi kan lyfta på plåstret och visa det där variga såret och låta Gud svätta rent det, så att inte vi blir variga, infekterade, bittra. Och vi kan få samtala med Gud om vi som Hagar behöver ödmjuka oss eller tänka om på något sätt. Att bjuda in Gud också att fira med det med oss som ingen annan verkar vilja fira. Eller att be att få kraft att avbryta eller fortsätta en flykt. Jag ska avsluta. Vi är genomsedda och genomälskade. Gud ser och Gud bryr sig. Mer än någon annan. Och här öppnar sig möjligheter. Även för Hagar, även för mig och för dig. Och för världens alla låsta situationer. Vi har två inbjudningar. Det finns ju fler, men jag nämner två. först. Att låta dig bli sedd. Att inte förvägra dig själv det helande och den upprättelse som är möjlig om du släpper in Gud som ändå ser allt. Låt dig genomskådas och bli sedd på med den blick som ser allt och älskar ovillkorligt ändå. Gud ser och bryr sig. Aldrig bara det ena, alltid både och. Och jag har också en inbjudan till dig som vill se bättre. Älska bättre. Inte bara se och sen inte bry sig. Eller du som helst bara vill se selektivt, som har lätt att döma det fula. Och det är väl alltid en resa. Men Jesus inbjudan till lärjungarna gäller oss också. Följ med och se. Kom nära. Lär er älska så som jag älskar. Den inbjudan finns kvar. Och om du inte minns något annat från den här predikan, så minns att Gud ser och Gud bryr sig mer än någon annan. Amen.